Tack så mycket och tack för förtroendet att få predika den här söndagen, tredje advent. Rebecka läste ju det som är evangelietexten, eller hon läste en liten lite förlängd version kan man säga av det som är evangelietexten för den här söndagen. Och jag ska komma till den om en stund, men jag tänkte börja i det som är den gammaltestamentliga läsningen för den här söndagen. Det kommer från profeten Malaki, den sista av profeterna i Gamla testamentet. Och det är dessutom det sista som sägs i Malaki. Så det är det sista i Gamla testamentet som är GT-texten för idag. Den här terminen så har jag tillsammans med gänget som står här på scen och några andra gjort en vandring genom Gamla testamentet med två av våra bibelklasser på folkhögskolan. Jättespännande. Och när man gör det, när man läser liksom Gamla testamentet från början till slut, så där, då samlar man på sig ganska många löften och förutsägelser och så, som man som läsare liksom bara samlar i sin korg och tänker, det här ska jag hålla utkik efter framåt. För det här är saker som kommer gå i uppfyllelse eller som jag ska spana efter på något sätt. Så. Några exempel. Gud lovar Abraham ganska tidigt i den gammaltestamentliga historien att genom dig ska hela jorden bli välsignad. Genom dig och dina ättlingar. Gud lovar kung David att en ättling till dig ska alltid sitta på tronen. Och Gud lovar att han ska komma med ett nytt förbund. Att han ska ge av sin egen ande. Att han ska skriva sin lag på människors hjärtan. Och låta sin ande bo ibland sitt folk. Så vi samlar såna där löften. Löfte eller efter löfte, och förväntningarna stegras när vi läser Gamla testamentet. Och då är det lite som när man ser en bra serie på tv. Eller ni kanske följer julkalendern. Är det någon som gör det? Nu har barnen gått, men jag vet att det är en del vuxna som gör det också. Det är ju liksom en klassisk så. Det är ett äventyr. Det är en saga, spännande saker som händer, en förtrollad värld. Och har man sett några kalendrar tidigare så känner man ju igen dramaturgin. Man vet ju redan tredje avsnittet på ett sätt hur det här kommer utveckla sig. Men det är ändå så att man samlar på sig diverse frågor som man tänker, undra hur det kommer bli med det där. Och så räknar man med att de där frågorna kommer bli besvarade, om inte förr så i alla fall på julafton. Kommer det, årets kalender då, kommer det komma någon snö? Ja, det tror vi att det kommer till slut. Men vem är den där mystiske mannen? Vem är Sören egentligen? Och sådär. Ja, just det. Sören, du får... Ni som heter Sören, det finns ju de som gör det här. Ni fick en extra morot att titta. Ja. Men tänk dig att du är halvvägs in i julaftonsavsnittet och du fortfarande har alla de här frågorna obesvarade. Då skulle du börja undra, hur ska det gå egentligen? Kommer det ordna sig? Det verkar vara lite för mycket som inte är uppklarat. Lite så är det när man kommer till profeten Malaki. Det är lite för mycket som vi har samlat på oss som ännu inte har hänt och som vi undrar, hur ska det gå egentligen? Malaki, han är verksam på 400-talets senare del före Kristus. Och folket har liksom, de har fått utstå mycket och de har varit i fångenskap i Babylonien och de har kommit hem och sådär. Men det är liksom, det är fortfarande lite för mycket som inte har hänt. Var är våra nya hjärtan? Var är den här välsignelsen som skulle nå alla folk? Hur blir det med det egentligen? Och då läser vi, nu kan vi läsa de här orden då, de allra sista ifrån profeten Malaki. Malaki 4 och verserna 4-6. Glöm aldrig den lag som jag gav min tjänare Mose på Horeb med stadgar och bud för hela Israel. Se, jag sänder profeten Elia till er innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna, så att jag inte viger landet åt förintelse då jag kommer. Alltså, Gamla testamentet slutar med en cliffhanger. En förväntan på en fortsättning. Det är som att Gud säger, det kommer mer. Det kommer en uppföljare. Det kommer en säsong 2, om vi ska prata Netflix-vokabulär. Och denna uppföljare, i den ska Gud själv komma och besöka sitt folk. Och innan han gör det så ska det komma en vägröjare, en Elia-gestalt som ska bana väg för Guds ankomst. Och nu verkar jag vara en stor tv-tittare, inser jag här nu när jag tar mina olika exempel. Men om du har sett någon bra Netflix-serie eller någon annan från någon annan kanal, så känner du igen det här med cliffhangers ju. Att en säsong kan sluta på precis det här sättet, att man omedelbart vill börja på nästa säsong. Har du varit med om det? Jag ser nickningar här från första bänk. Och har man då tur, så tittar man, eller otur, det här beror ju lite på hur disciplinerad man är, men vi säger att det är tur då, om man kan direkt börja på nästa säsong, att den finns där tillgänglig, då är det liksom bara att köra igång. Och vi förstår ju det, allt är ju egentligen riggat för att du bara ska, innan eftertexterna ens har rullat färdigt, så står det liksom klicka till nästa säsong, så är du redan där. Så har du otur så behöver du ibland vänta. Om du tittar på en serie som nästa säsong har inte kommit än, då får du vänta kanske någon vecka eller någon månad eller något år eller sådär. För oss som läser Gamla testamentet, då är det lite med den känslan när vi slutar här då. När vi läser ut Malaki, så är det som att det är den här pilen. Gå till nästa avsnitt. Men för dem, alltså, vi kan ju göra det. Så här ser det ut i min bibel. Här slutar Malaki. Här börjar Nya testamentet. Det är liksom, det är jättelätt. Det är bara att bläddra en sida, så är jag igång. Och det är som att Malaki liksom bara pushar mig till att fortsätta läsa. För de som lever under Malakis tid, då är det ju annorlunda. De fick ju vänta. Inte en månad, inte ett år, utan de fick ju vänta hela sina liv. Och deras barn fick vänta. Och deras barn fick vänta. Totalt så fick de vänta 400 år på att den här budbäraren som Malaki talar om skulle komma. Och jag tänker att de där Malakis samtida och deras barn och barn, alltså, de började naturligtvis undra, hur ska det gå med allting? Kommer det en säsong 2? Skulle det inte ordna upp sig? Skulle det inte komma en budbärare? Eller har vi missförstått allting? Här finns ju två saker att stanna upp inför, tänker jag. Väntan och tystnad. Om vi tar väntan. Alltså, Gud verkar inte ha särskilt bråttom. Eller hur? Ibland kan vi få vänta, och det är ju ganska jobbigt. Särskilt kanske för oss som lever i en sån här tid när det bara är att liksom klicka fram nästa säsong. Vi räknar liksom med att allt ska gå ganska snabbt. Om du har köpt julklappar den sista tiden, så räknar du med att det kommer inom en vecka. Om jag klickar hem det här nu, så ska det komma inom en vecka. Och undrar jag över något så ska jag kunna googla det och få svar ganska direkt. Alltså, vi lever ju i en sån här allt genast kultur. Då är det jobbigt med väntan. Vi blir lätt stressade, tänker jag. Men Bibelns Gud verkar många gånger ha liksom all tid i världen. Han har koll på läget och han kommer infria sina löften i sin tid. Om du har läst Bibeln en del så märker du att det här uttrycket, när tiden var inne, det kommer gång på gång, när tiden var inne, det var nog många människor som innan tiden var inne tyckte att nu är väl tiden ändå inne. Men Gud har sin tid. I Lukas evangeliet kapitel 2 så har vi en fantastisk berättelse om Symeon och Hanna som finns i templet och som får syn på Jesus, det lilla Jesusbarnet tillsammans med Josef och Maria när de kommer till templet. Och då står det om Symeon att han var rättfärdig och from och väntade på Israels tröst. Jag tänker, det är så vackert och så uppfordrande på något sätt. Det finns något fromt i väntan, i att lära sig att vänta på Gud. Och så har vi tystnaden. Ofta kallar vi den här tiden mellan gamla och nya testamentet för de tysta åren. Som sagt, i min bibel är det liksom bara en sida så här. Men det händer naturligtvis massor av grejer under de där 400 åren. Det är inte helt tyst, men det är tyst på så vis att judarna erfor att profetians ande hade upphört i och med Malaki som den sista profeten. Så det blev tyst liksom från Gud. Så det ska komma någon som banar väg för Herren, som förbereder hans ankomst. Men först måste det bli tyst. Först måste det bli tyst en stund. Och jag tänker att du säkert kan känna igen det där, att tystnaden har en effekt på oss, att vi liksom kan spetsa våra öron särskilt bra om vi får uppleva en tid av tystnad. Då hör vi liksom ljud som vi annars inte skulle ha hört om vi kommer direkt från bruset. Jag anar att Gud har en tanke med detta. Hör du som har öron, säger Jesus i den här evangelietexten som Rebecka läste. Hör du som har öron. Öron har vi ju, de flesta av oss. Men frågan är de kalibrerade? Hör de vad de ska höra? Jag tänker att Gud har en tanke här med 400 år av tystnad som liksom kalibrerar människans öron till att höra det budskap som Gud nu vill ge. Ett nytt budskap. Kanske är du i en period av väntan, en period av tystnad. I så fall vill jag liksom i all enkelhet uppmuntra dig med de här orden, eller liksom egentligen uppmuntra dig utifrån den här blanka sidan, de här tysta åren. Tänk att till och med sidorna där det inte står något i Bibeln kan ha ett budskap. Ibland måste det bli tyst. Ibland handlar väntan om att Gud håller på att bereda plats för sig själv in i våra hjärtan. På tal om att bereda plats och liksom förbereda. När jag tänkte på de här orden inför idag så kommer jag att tänka på sådana här stora statsbesök som man har emellanåt och som vi har haft i Sverige. Då sker ju väldigt mycket av det här med förberedelser och att man bereder väg, eller hur? Senaste sånt riktigt stora statsbesöket vi hade i Sverige, det var ju 2013 när USAs sittande president då Barack Obama besökte Stockholm ett par dagar. Jag vet inte om du kan minnas det, 2013, det är några år sedan nu. Men det var ju ofantliga förberedelser, otroliga avspärrningar, enormt säkerhetspådrag. Man liksom, man svetsade igen brunnslocken. Man hade amerikanska attackhelikoptrar på plats som patrullerade luftrummet. Man hade ett särskilt sjukvårdsteam på Karolinska som var avdelat bara för att stå standby om någonting skulle hända presidenten. Presidenten hade naturligtvis sina flygplan på plats. Air Force One är ju inte i ett exemplar utan det finns ju flera. Ifall något skulle hända på den ena platsen så har man andra. Och när Obama liksom åker genom Stockholms gator så är det ju inte i liksom en vanlig diplomat Volvo typ, utan det är ju hans egen bepansrade limousin The Beast som liksom får åka genom Stockholm. Jag tänkte på det där och liksom man bara konstaterar det här som du säkert också har tänkt på när man läser om när Gud ska besöka jorden, vilket annorlunda statsbesök det är. Vilka annorlunda förberedelser. Det är ingen säkerhetspersonal på plats. Det är ingen sjukvårdspersonal heller när Gud föds till världen. Det hade varit rimligt annars. Och det får överhuvudtaget ingen stor uppmärksamhet. De enda som verkar överhuvudtaget liksom registrera att något händer, det är de här svartjobbande nattarbetarna, de här hedarna som är ute. Och så några märkliga österländska astrologer. Typiskt suspekt folk. Det är de som registrerar att någonting händer. Och sen får Guds son leva sin första tid som en flyktingpojke i Egypten eftersom hans tillvaro är hotad. Och så småningom växer han upp i lilla Nasaret. Verkligen som en marginalens människa. Det är ingen som bryr sig om Nasaret. Det är långt ifrån strålkastarljuset. Alltså, vad är det här för berättelse? När Gud banar väg för sitt intåg i världen så sker det inte på människors vis. Det sker på andra vis. Och efter 400 år av tystnad så träder då Johannes döparen fram i öknen och manar folket till omvändelse. Men det är ju också en väldigt märklig man, den här Johannes. Han klär sig i kamelhår, han käkar gräshoppor och vildhonung. Han är ganska långt ifrån en sån här diskret Secret Service-agent som liksom bara lite diskret ska förbereda för statsbesöket. Ändå så är han den här vägröjaren som profeten Malaki har talat om. I texten som Rebecka läste så säger ju Jesus själv att ni må tro det eller ej, men han är Elia som skulle komma. Hör du som har öron. Alltså nu är tiden inne. Nu ska allting gå i uppfyllelse. Det som förut bara var förutsägelser. Allt vad lagen och profeterna har sagt har varit förutsägelser, säger Jesus. Men nu ska den utlovade Davids ättlingen sätta sig på tronen. Nu ska alla Guds välsignelser nå alla folk. Det ska bli tillgängligt. För nu är vägröjaren här. Nu är han här som ska förbereda folkens hjärtan att ta emot sin messias. Och hur gör då Johannes när han ska bana väg? Jo, han kallar folk ut i öknen. Ut ur sin egen vardag. Ut ur det som är liksom mina egna görmål, mina egna omständigheter. Tänk att vi kan sitta så fast i vårt eget, eller hur? Att det finns någonting där i öknen som Gud använder. Att vi kan sitta så fast så att det är svårt att ta emot det Gud vill ge. Och jag tror att det är det, jag håller med Rebecka, det är lite kluriga verser det där med de där barnen som ropar på torget till varandra. Men jag tror att det är det här som Jesus är inne på när han säger så här att vi spelade, alltså vad är ni för ett släkte? Ni är som små barn som klagar på varandra och säger vi spelade men ni vill inte dansa, vi sjöng sorgesånger men ni vill inte gråta. Jag tänker att Jesus verkar mena att det finns en risk att vi liksom försöker diktera villkoren för Gud. För hur Gud ska verka i våra liv. Att Gud liksom ska dansa efter vår pipa. Så här ska du göra Gud. Så här ska det vara när du bryter in. Folket som väntade på Messias och den budbärare som skulle gå före honom. De hade ju bestämda uppfattningar om hur det där skulle se ut. Hur det skulle vara. Och deras uppfattningar gjorde att de avfärdade både budbäraren och Messias. Om Johannes säger om att han är alldeles för extrem. Han måste vara besatt. Han kan inte vara från Gud. Om Jesus säger om tvärtom, han är alldeles för tam, alldeles för liberal, för liksom han är för slapp. Han kan inte vara från Gud. Och så avfärdar de båda två. För att de har sina måttstockar för hur Gud ska verka. Jag tänker att den här risken finns för oss alla. Att vi lite för självsäkert vet hur förberedelserna ska se ut när Gud kommer på besök. Att vi kan applicera det på våra egna liv. Men också liksom så här som i kyrkan, gemenskapen. Om kyrkan bara vore lite mer så här. Om vi gjorde lite mindre av detta och lite mer av det, då skulle riket bryta fram. Så. Men Guds rike verkar vilja komma till oss på oväntade sätt, tänker jag. Det är därför adventstiden är en sån här tid där när Gud kan få liksom rena oss lite från våra egna stigar, våra egna ramar. Så att han kan få bana väg för sig själv. Genom alla de stigar som vi trampar upp. Att han jämnar ut liksom både högmod och missmod. Och banar en väg in i våra hjärtan. För ytterst är det vad Gud vill göra. Bana väg för sig själv in i våra liv. Han vill röja vägen mellan dig och honom. Han som är tullindrivares och syndares vän, som de sa om Jesus. Och det är ju liksom profetiskt. De hånar honom med de orden, men det är ju sant. Han är en vän till tullindrivare och syndare. Och det är ju goda nyheter. Det betyder att han är en vän till mig. Att han är en vän till dig. Amen, ska vi be. Gud, vi tackar dig för ditt ord som är en vägledning för oss. Att du talar in i våra liv. Tack för alla de löften, sanningar som finns i ditt ord som du uppenbarar för oss. Och som du låter gå i uppfyllelse genom din son Jesus Kristus som kommer till oss för att göra världen hel. Allt det som vi inte klarade på egen hand, det har du gjort genom Jesus. Herre, vi ber att du i den här tiden jämnar vägen för dig själv in i våra liv. Herre, att du renar oss från det som står i vägen, att du sänker våra egna höjder, höjer upp våra egna dalar så att du kan träda in i våra liv. Hjälp oss att inte sätta för tydliga gränser för dig. Befria oss från frestelsen att diktera villkoren för dig. Gör oss lyhörda. Ge oss öron som hör och ögon som ser. Vad du gör i vår värld och i våra liv. Hjälp oss att ta emot dig när du kommer till oss. I Jesu namn. Amen.